Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men först ett par pålysningar om vad som händer på FFG i sommar, närmare bestämt i augusti. Då blir det en sommarbibelskola för unga vuxna 7-9 augusti. För de som är mellan 16 och 30 år, kanske någon som du känner eller vill tipsa detta om. 3 dagars fördjupning och sedan aktiviteter på eftermiddagarna i regi av Kyrkliga förbundet Unga. Gå in på www.ffg.se/sommar2025 för mer information och anmälan. Det blir också en temadag fredagen den 29 augusti med rubriken Nicenska trosbekännelsen och liturgisk praxis, med anledning av att det är i år 1700 år sedan kyrkomötet i Nicea och den nicenska trosbekännelsens tillkomst, och med den här temadagen i liturgisk belysning. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för bönsöndagen är Lukas 11:1-13. Den här texten består av en inledning där lärjungarna ber Jesus lära dem att be, och sedan 4 delar som ger olika perspektiv på bönen. Först Herrens bön, och sedan liknelsen om mannen som söker upp sin vän vid midnatt, orden om uthållig bön och till sist om hur Gud som en god fader ger goda gåvor. Samtidigt och parallellt handlar avsnittet också om Guds faderskap. Bönen Jesus lär sina lärjungar adresserar Gud som fader, och i det avslutande avsnittet jämförs Gud med en jordisk fader. Avsnittet återknyter till föregående kapitel på åtminstone 2 sätt. Likt Maria i Betania vill lärjungarna ta emot undervisning. Och tidigare i det föregående kapitel 10 i versarna 21-22 lovprisade Jesus Gud som sin fader och uppenbarade något av djupet i deras inbördes relation. Evangelieläsningen innehåller ett par ordentliga språkliga problem som vi strax kommer till, men vi börjar i den första versen. Den inleds med de för Lukas vanliga orden kai egeneto, och det hände. Det här är Lukas sätt att markera att ett nytt avsnitt börjar, men det syns tyvärr inte i de svenska översättningarna. I samma vers, didaxon, en aorist imperativ. Innebörden är troligen lär oss nu att be. Adjektivet epiousion i vers 3 är ett notoriskt problem i bibelforskningen. Det förekommer inte någon annanstans än i Fader vår i den grekiska litteraturen. Man får då på etymologisk väg försöka sluta sig till ordets mening. Och då är det 2 huvudalternativ som föreligger. Antingen är ordet en sammansättning av prepositionen epi och verbet eimi med accenten på den sista stavelsen, det vill säga verbet vara. Eller alternativt är det en sammansättning av prepositionen epi och verbet eimi med accenten på den första stavelsen som betyder gå, komma. I det första fallet blir betydelsen att man ber om bröd för sitt varande, för sin existens, bröd för den innevarande dagen. I det andra fallet är det en bön om bröd för en kommande dag, imorgon eller i en mer avlägsen framtid. Den senare tolkningen leder ofta till en andlig eller eskatologisk förståelse av vad brödet är man ber om. Och man tänker då antingen på nattvarden och eller den himmelska måltiden. To kath hemeran, varje dag, ger en lite annan nyans än Matteus som har semeron som betyder idag. Och samma typ av nyansskillnad föreligger också till verbet didomi, där Matteus har en aorist imperativ och Lukas en presens imperativ. Det senare i Lukas version indikerar något pågående för varje dag. Tis ex hymon, som betyder vem av er, är en retorisk fråga som börjar i vers 5 och sträcker sig hela vägen till slutet av vers 7. Innebörden i denna retoriska fråga är att ingen förväntar sig en sådan respons som mannen potentiellt ger. Den retoriska frågan framträder bättre i Folkbibelns översättning än i Bibel 2000. Folkbibeln upprepar nämligen den retoriska frågan från vers 5 i början av vers 7. I Bibel 2000 blir det mer en fråga om en möjlighet i vers 7. Jesu hela poäng här att åhörarna omöjligt kan tänka sig en sådan situation. Frågan vem av er är för övrigt identiskt med inledningen till liknelsen om det förlorade fåret i kapitel 15, vers 4. Och det framgår tyvärr varken av Bibel 2000 eller Folkbibeln. I vers 8 stöter vi på det andra stora problemet i vår läsning. Och det handlar om betydelsen av substantivet anaideia. Bibel 2000 översätter påträngande. Folkbibeln från 2015, oförskämt järv. Och tar mannen som kommer och ber som subjekt. Det gör de båda översättningarna. Medan Folkbibeln 98 översätter utskämd och tar mannen som sover som subjekt. I den grekiska litteraturen tycks anaideia uteslutande betyda skamlöshet, avsaknad av skam. I Septuaginta så har ordet, med något undantag, enbart negativ betydelse. När ordet översätts med uthållighet eller liknande finns i princip det enda beläggstället här i Lukas. Så den möjligheten eller betydelsen av ordet torde ha uppstått därför att den vanliga betydelsen av anaideia inte har ansetts passa utsagan som står här i Lukas 11. Nu är det emellertid så att samtliga verb i vers 8 har mannen i huset som subjekt. Likaså måste pronomenet i autofillon syfta på mannen i huset. Det naturliga är då att också ten anaideian auto åsyftar mannen i huset. Det är hans skamlöshet det handlar om. Poängen är helt enkelt den att om mannen inte skulle stå upp för att det är en vän som kommer, så skulle han ändå stå upp för att rädda sin egen heder. Det borde ha räckt med att det var frågan om en vän, eftersom man delar allt med en vän. Jämför med podden till föregående söndagstexten 50 i påsktiden, där vi talade om vad vänskap innebar i antiken. Men om han nu inte skulle stiga upp för vänskaps skull, kommer han ändå att stiga upp för att få ha sin heder i behåll, för att inte själv bli utskämd. Bibel 2000s översättning av liknelsen torde vara påverkad av orden uthållighet i följande verser, så att de verserna påverkar hur man översätter liknelsen. Och det här märks av hur man översätter inledningen av vers 9, nämligen med orden därför säger jag er. Men grundtexten har bara kago hymin och jag säger er. Det innebär ingen slutsats av det föregående, utan att Jesus utöver det han redan har sagt också säger det som följer i evangelieläsningens tredje avsnitt. Lukas inleder vår evangelieläsning med att återigen konstatera att Jesus bad. Det är något Lukas nämner oftare än de andra evangelisterna. Jag har listat en del av de här ställena i pdf-en till den här podden. Här kan jag nämna som exempel på detta kapitel 3, vers 21, 5, 16, 6, 12, 9, 18, 9, 28. Den här gången när det nämns så blir det inledningen till Jesu undervisning om bönen. Både implicit och explicit framställs Jesus som ett föredöme i bönen. Implicit därför att Jesus ber och lärjungarna vill göra som han. Explicit, de ber honom att lära dem att be. Lärjungarnas uppmaning till Jesus att nu lära dem att be kan ju tyckas lite märklig. Dessutom är det enda gången lärjungarna uppmanar Jesus att han ska lära dem något. Hade inte de som fromma judar lärt sig att be redan som barn? Det kan man undra. Men Johannes döparen, han hade uppenbarligen lärt sina lärjungar att be. Redan i kapitel 5, vers 33 omnämner Lukas att Johannes lärt sina lärjungar att fasta och att be. En trolig förklaring är att lärjungarna nu ville lära sig att be på en för deras egen gemenskap typisk bön. En som gav en särskild identitet åt gruppen. Och så har ju också Jesu bön, Herrens bön, blivit alla kristnas bön. Här kan vi konstatera att Jesus förväntar sig att den här bönen blir repeterad. Hotan pros evgeste legete betyder när än ni ber sig. Jesus har givit kyrkan en gemensam liturgisk bön. Att Lukas-versionen när det gäller enskilda detaljer skiljer sig något från Matteus betyder att den exakta ordalydelsen inte är huvudsaken utan bönens olika teman. Huvudsaken i läsningens andra avsnitt, liknelsen, är att utifrån givna sociala konventioner lära oss att Gud ger oss vad vi behöver. Kom en gäst vid midnatt förväntades hela byn att ställa upp och visa gästvänlighet om så behövdes. Men om någon var så förhärdad att han kom med skrattretande ursäkter, att låsa upp dörren var knappast något problem och att barnen skulle, om de inte redan väckts av grannens rop eller knackningar, de skulle lätt ha somnat om igen. Men om det nu var så att man kom med sådana ursäkter så skulle han likväl ge honom vad han behövde för att inte behöva stå där med skam inför de andra i byn. Hur mycket mer ska man då inte vara förvissad om att Gud ger det man ber om och mer därtill? Det är Jesu poäng. Det tredje avsnittet, som karaktäriseras av de tre verben att begära, att söka, att knacka, det är en uppmaning till bön och till uthållig bön. De tre verben har var för sig ett korresponderande svar. Det kommer att ges till den som begär, det kommer att finna, den kommer att finna som söker och det öppnas för den som knackar. Det sista avsnittet framställer Gud som alla goda gåvors givare. Om nu ni som är onda, säger Jesus. Och notera utsagan här som sägs lite i förbigående, den säger mycket om Jesus och Bibelns människosyn. Om nu jordiska fäder som är onda inte ge något ont till sina barn, hur mycket mer kommer den himmelske fadern som är god att ge sina barn det som är gott när de ber honom? Lukas omnämner här en särskild gåva, den heliga ande. Fader vår fokuserar inledningen på Gud och hans rike för att därefter övergå till dagliga behov. I slutet av vår evangelieläsning går vi från alldagliga behov till de andliga. Den som har den största gåvan av alla, Guds ande, kan också be på Jesu sätt. Det är ju just evangelisten Lukas som påpekar att anden kommer över Jesus efter att han har blivit döpt i Jordan medan han står och, just det, ber, Lukas 3:21. Avslutningen är också en anspelning på den kommande pingstdagen, så vi kan konstatera att evangelieläsningen ligger helt rätt i kyrkoåret.